Åh, vad mysigt att just du har hittat till min lilla intervjupodcast som heter Nemo möter en vän. Och det är jag som är Nemo Hedén. Och det här avsnittet är nummer 308 i ordningen. Och veckans gäst är ingen mindre än författaren Jens Lapidus. Och jag tror inte han behöver någon närmare presentation. Han är ju en av våra mest sålda författare. Så det var väldigt spännande att sitta ner med Jens och höra hans historia och ställa frågor om hans karriär och ja, mycket därtill. Jag hoppas ni kommer tycka om det här. Jag heter Nemo Hedén på Instagram. Följ mig gärna där, då blir jag superglad. Vill ni med något annat så kan ni bara mejla mig på nemohedén@gmail.com. Jag blir jätteglad när ni mejlar och ja, ni får gärna fråga vad ni vill. Jag svarar med glädje. Och den här podden klipps precis som vanligt av LL Experience AB som bland annat gör Göteborgspodden. Ja, jag tror inte det var något mer än så. Nu tycker jag att vi drar igång veckans avsnitt av Nemo möter en vän. Nämligen nummer 308 i ordningen och veckans intervjuobjekt är Jens Lapidus. Nu kör vi en jingle.
Nemo är en kändis, den största som vi har. Nu ska han snacka med en kändis och göra någon glad.
Ja,
Nemo, ja, det är Nemo. Nemo möter en vän.
Nemo möter en vän med Jens Lapidus. Hej!
Hej Nemo.
Hej Jens, nu tycker jag att vi kör igång det här härliga samtalet som jag ser framför mig. Hur mår du?
Fire away.
Hur mår du?
Jag mår bra.
Ja?
Jag mår väldigt bra.
Ja. Sitter här och är lite bekymrad över utvecklingen på bokhimlen, eller vad kan man säga?
Ja och nej kan man säga. Nej, men jag tänker fundera mycket på det. Böcker har funnits i hundratals år, men ny teknik i viss mån ändrar förutsättningarna för oss som skriver böcker. Till det sämre och till det bättre också. Och jag tänker på att människor använder sin telefon till väldigt mycket tid som tidigare kanske gick på att läsa en bok. Jag ser själv hur jag förut alltid hade med mig en pocketbok nästan. Som jag liksom plockade upp om jag satt på tunnelbanan eller bussen eller satt i något väntrum eller, och innan jag skulle sova. Och idag så har jag ingen pocketbok med mig längre. Utan då blir det andra grejer som jag sitter och gör på telefonen. Och där tror jag väldigt många känner igen sig. Och det gör att läsningen går ner generellt i samhället av böcker. Men sen finns det en annan trend, och det är ju, som också har att göra med smartphones. Och det är ljudboken och e-boken. Men framförallt i Sverige ljudboken. E-boken har inte riktigt slagit den. Och det tror jag har att göra med att skärmen på en telefon är lite för liten för att det ska vara bekvämt att läsa en bok. De flesta människor måste liksom zooma och hålla på. Då blir det inte riktigt ett bra flöde för ögonen. Men däremot ljudboken går som tåget. Jag tror min senaste bok som heter Top Dog är ungefär 50-50 i antalet läsare som var ljudbokslyssnare och som var vanliga läsare. Så det är verkligen exploderat.
Men är ljudboken för er författare som typ Spotify är för artisterna? Är det så dåligt betalt eller hur funkar det?
Ja, det är en bra fråga som jag inte riktigt har stenkoll på. Men det är absolut sämre betalt. Alltså en lyssning på en ljudboksstreamare är sämre än att någon går och köper en inbunden bok för 250 spänn. Nu får inte jag 250 spänn av det, men det blir mindre pengar till mig, garanterat. Så är det. Så på ett sätt är det ju sämre. Samtidigt ökar ju tillgängligheten. Helt plötsligt finns alla mina böcker där i liksom ett digitalt bibliotek som en människa har tillgängligt. Men det som är kanske mer intressant, det är förändras också sättet man skriver på. Och det har ju varit väldigt mycket prat om det där att precis som Netflix och de här tv-giganterna gör så analyser av så här, okej, 12 minuter in måste du ha en cliffhanger för våran big data visar att då börjar folk tappa koncentrationen, så att de kan göra enorma analyser när de har så stort underlag med så många tittare. Så har det varit mycket snack om det i bokvärlden också, så här, ska vi börja skriva böckerna för lyssning istället för läsning? Det vill säga Vi vet att snittlyssnaren kanske står och diskar eller joggar eller tränar eller vad man nu gör när man lyssnar en bok, lyssnar i snitt 18 minuter. Ja, bör vi då konstruera våra böcker utifrån de här 18 minuterna så att vi har en cliffhanger bara 18 minut? Alltså, exempel. Men vad jag försöker säga är att dit har inte jag kommit än i vart fall, att jag tänker på det när jag skriver mina böcker. Men jag tror absolut vi kommer se den typen av böcker som är gjorda först för att lyssnas på och kanske i andra hand för att läsas.
Och då blir det väl en utveckling som även du måste anpassa dig för. Men vi hoppas det dröjer, för det känns som att en sån utveckling kan inte det hemma också, alltså författare, att vara tvungen att anpassa sig på det, eller?
Jo, jag tänker det, för en av de fina grejerna med litteratur, om man till exempel igen jämför med tv, det är att du är helt fri som författare. Mm. Om jag vill liksom att ett UFO ska krascha på Odenplan, då låter jag att UFO krascha på Odenplan, om det är bra för storyn. Medan om jag kommer med det i någon av de tv-produktionerna jag håller på med, då kommer de säga så här: vad är budgeten för det? Mm. Mm. Eller liksom något annat så här grej som liksom, så man är oerhört mycket mer begränsad. Och det du är inne på, liksom, börjar man skriva böcker med för mycket tanke på sådana grejer, så här reklampauser typ, då begränsar man sig själv.
Mm. Lapidus, vad kommer det ifrån?
Det kommer, exakt var det kommer från vet jag inte, men det är ett judiskt litauiskt efternamn. Mm. Jag blev varse där, hur min familj kom till Sverige på mitten av 1800-talet. Jag blev varse hur otroligt litauiskt det var en gång när jag hade ett case med 4 killar som kom i en minibuss från Litauen till Frihamnen. Så blev de stoppade av tullen och man bröt upp den här minibussen och golvet visade sig vara ett dubbelgolv där det fanns ett stort utrymme där man kunde gömma saker. Och i det här utrymmet låg det 100 kilo metamfetamin som ju vi alla känner till från Breaking Bad, men som är ganska ovanligt i Sverige då, som är liksom en starkare form då, en mer potent form, farligare också. Det var det största tillslaget i Sverige av den typen av drog och det blev en stor rättegång. Och alla de här killarna, de hette typ så här Selenkovus, Maximovus, Ferenkovus och så var det Lapidus då, advokaten. Så att domaren blev oerhört förvirrad och det var nära att jag blev medskickad tillbaka till häktet från tid till annan. De skulle ropa upp alla intagna. Alla namnen slutade på US eller AS. Och jag insåg hur oerhört litauiskt det låter och heta det jag heter faktiskt. Det hade aldrig, det är lite nästan som ett sånnamn där, tror jag.
Mm. Men du, när vi ändå pratar om knark. Det är alltid kul att prata om knark. Men jag själv har ju ett missbruksförflutet. Och har alltid funderat lite på det där. Eller har inte alltid funderat på det, men jag har varit nyfiken på det här. Varför har metamfetamin aldrig kommit till Sverige på allvar?
Nej, det har jag också funderat på. För i USA så, jag vet inte om det var på 90-talet det kom och blev stort, men det är ju liksom en av de stora, ska vi säga, drogerna där. Det är inte svårare att tillverka, så vitt jag känner till. Så jag vet faktiskt inte. Jag har inte svar på den frågan. Men det är fortfarande väldigt ovanligt i Sverige.
Mm. Jag tänkte ändå att du skulle ha något svar på den frågan. Ja, alltså,
nej, du får klippa bort det om det inte blir tillräckligt spännande.
Nej, det får
man. Jag tänker så här att... Jag vet inte, crack kom ju inte heller till Sverige på det sättet. Nej. Så som det gjorde i USA på 90-talet och 80-talet när det var liksom stor epidemi, kan man säga, den stora crackvågen liksom. Jag vet inte varför.
Vi får se, kanske framöver.
Ja.
Det är väl en bra sak å andra sidan också, kan man säga.
Ja, det är väl bra om vi slipper de här allra värsta grejerna. Vi har inte heller, alltså vi har ju sett det, men det är inte heller riktigt lika stort i Sverige som det här fenantinyl och de här olika typerna av och du, vad fan de heter, och du kontin, jag kan inte namnen längre,
men, ja,
det är inte heller blivit riktigt lika stort i Sverige som i USA.
Men du, när du kommer hit idag och ska göra en intervju, hur går tankarna då? Vad är din känsla i kroppen, alltså inställningen till intervjuer? Känns det så här, det här kan bli kul, eller känns det så här, en del av jobbet?
Ja, men nu tycker jag faktiskt att det ska bli väldigt kul, för nu var det väldigt länge sedan. Jag har haft någon så här grej att sen Snabba Cash då, att jag försöker hålla mig till vissa perioder när jag gör intervjuer. För annars så blir det så utsmetat och man ska och då blir det att jag kommer springa på små grejer eller stora grejer hela tiden. Och då blir det väldigt svårt att se så här, vad är kopplingen liksom till det jag gör. För jag vill ju egentligen inte bli kändis på det sättet. Skulle jag vilja bli kändis, då skulle jag ju också hålla på ringa tidningar när jag fick barn eller liksom vilja göra konstiga uttalanden så att det blir liksom skriverier på Instagram eller whatever. Jag har inget intresse av det. Så jag försöker liksom hålla nere på intervjuerna och bara göra när de känns relevanta. Och nu har jag bott utomlands några år. Jag har inte kommit med en bok på några år och sådär. Så då har jag helt enkelt inte gjort så mycket intervjuer. Och då är det rätt kul liksom att köra igång och träffa en kille som du.
Ja, vad härligt. Vad fint att det känns att, som att ha lite att snacka om då. Du, vi är ju mitt i hösten 2020 och ja, man har ju sagt det här några gånger nu, men det är ju ett märkligt år vi har bakom oss. Och, men det känns ändå som ditt skrå. Det, alltså, författarvärlden är väl en värld som påverkats ganska lite ändå av pandemin, va?
Ja, det får man väl säga att vi är lyckligt lottade. Jag störs inte av, det finns ingen arbetsplats som stängs ner så jag måste sitta och köra massa hemmajobb. Det gjorde jag ju ändå, alltså det går ut på att jag sitter med min dator själv ändå. Så på så sätt har det varit lugnt. Däremot så släppte jag i våras två barnböcker som kom samtidigt. Som heter Dillstaligan konstkuppen och Dillstaligan juvelkuppen. Det är första gången jag skriver för barn. Och det var otroligt kul och spännande att släppa de här böckerna. Men det var inte bra att göra mitt i coronan, det var det inte. Därför att barnböcker med bilder som det här är, det vill man gärna gå och bläddra lite i butiken och kolla hur, vad är det här, hur är de tecknade. Och det är dessutom böcker som väldigt ofta köps av mor- och farföräldrar som presenter till barnbarnen. Och mor och farföräldrarna var inte ute och shoppade så jättemycket i april. Och det var inte så jättemånga överhuvudtaget i butikerna i april som kunde stå och bläddra de här böckerna. Så även om de gick jättebra liksom och hamnade på topplistor hit och dit, så gick de inte så bra som de hade gjort om det inte var corona.
Vad är den stora skillnaden på att skriva för barn och för vuxna? Besides the obvious, att man liksom får anpassa språket och lite bilder och sånt. Finns det någon mer skillnader som är för svårt för oss att veta?
Jag tänker att det är liksom också mycket med moral. De här böckerna som jag skriver, de handlar om några unga barn som har en tjuvliga ihop. Då hör man ju direkt så här, what? Kan man skriva om det? Är det okej att barn har en tjuvliga ihop? Så här? Och vad är de moraliska konsekvenserna av det? Kan de stjäla var som helst? Kan de ta från vem som helst? Eller måste de ha ett gott syfte med det de gör för att ändå liksom i slutändan så ska vi sända ut något schysst budskap? Och jag har försökt så här hitta någon så här mellanvariant, för det skulle vara ruskigt tråkigt om de hela tiden var jättegoda, då blir det inget spännande. Samtidigt som jag kan inte låta dem liksom råna en bank och sen köpa knark för pengarna. Det går inte liksom heller att skriva som mina vanliga böcker är, om jag säger så då. Så att jag försöker liksom skriva de här böckerna på ett sätt att de är lite busiga och dumma, men de är också schyssta, och att det kanske kan bli en diskussion med det barnet som läser med sin förälder liksom, vad är rätt, vad är fel, vad får man göra, var går gränsen och sådär. Så det är därför jag funderar på mycket.
Testade du böckerna på barnen?
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Ja, mycket, mycket. Ja. Så de har läst olika versioner och så här.
Är de en tuff publik eller är de så här bara, det här var jättebra pappa?
Ja, nej, men de är ganska tuffa, men ofta på detaljer. Mm. De har svårt, mina barn i vart fall, att lyfta blicken och så här, och det har alla, jag kan säga även vuxna läsare, har ofta svårt att lyfta blicken och se de strukturella grejerna. Det tycker jag är själv svårt också när jag läser en text. Okej, fine, den här meningen lät inte bra, den här detaljen kändes inte trovärdig, men strukturellt borde jag typ så här ändra
hela dramaturgin i berättelsen. Var sker, var är så här piken i berättelsen till exempel? Ska den vara här eller ska den vara längre fram? Sånt är svårt att se.
Mm. Men du sa ju själv att du har hållit dig ganska långt borta från offentligheten ett tag nu, några år i alla fall, inte så mycket intervjuer. Vad skulle du vilja prata om idag då? Om du fick bestämma vad vi ska snacka om här, vad vill du snacka om?
Ja, jag gillar ju att snacka om skrivande och tv och hur jag tänker kring det och vad som kommer fram i jämförelse när man gör tv eller böcker. Det är mitt favoritsamtalsämne. Jag är egentligen inte så intresserad att prata om mig som person, men det brukar ofta flyta in av sig självt. Så jag tycker det är liksom... det är det jag, mitt stora intresse, och jag har ju förmånen att kunna syssla professionellt med mitt stora intresse också.
Mm. Och jag får helt enkelt fråga det jag vill, så får jag se om du svarar.
Det brukar vara så. Ja. Och då brukar man märka, om man ställer så här jättepersonliga frågor till mig, då brukar man få väldigt korta och tråkiga svar, för att jag försöker liksom skjutsa bort det samtalsämnet, kan man säga.
Ja. Ja, vi provar.
Ja, kör hårt.
Jag skulle vilja börja med i alla fall att prata lite om dina år som advokat. Och jag har ju funderat mycket på det jobbet. Jag tycker att det är ett otroligt fascinerande jobb. Och jag och många andra är nog nyfikna på det här med att representera folk. Att liksom hur man själv tänker där. För att jag såg till exempel, jag betade igenom alla filmer och alla dokumentärer kring Anders Breivik ganska nyligen. Mm-hmm. Och då tänkte jag bara på människan som representerar honom. Hur går det till? Hur kan man göra det? Och hur orkar man med det? Och han måste ju också få massa hat från folk, familjer, anhöriga så. Hur tänker man där? Vad tänker du om det?
Ja, nej, men just Breivik blev ett väldigt extremt exempel. Jag minns när den rättegången började, så ringde norska tidningar upp mig, flera stycken, och frågade så här: skulle du ha kunnat ta det här? Skulle liksom du som också, även i Norge är jag då en, ska vi säga, känd person. Och svaret på den frågan som advokat tycker jag måste vara ja. Principiellt. Sen kanske man inte pallar. Sen kanske man som advokat känner liksom att jag pallar inte den här pressen som kommer bli. Det kommer bli för mycket hotbrev och märkliga telefonsamtal mitt i natten och skit. Och hot. Så att man kanske säger nej, men jag tycker principen måste vara att alla har rätt till ett försvar, och ju värre brott som någon anklagas för, desto viktigare att det är en seriös och engagerad försvarsadvokat som åtar sig det uppdraget. Och det har att göra med att vi har ett system som går ut på i västerländska demokratier att en person anklagar åklagaren, en person dömer, och den ska vara objektiv. Och det är väldigt viktigt att våra domstolar förhåller sig objektiva på olika sätt och inte är jäviga eller har intressen i saken eller är mutade naturligtvis. Och tre, en person försvarar. Vi måste ha den tredelningen. Har vi inte det, att det inte finns någon som försvarar, ja, då kommer folk bli oskyldigt dömda. Då kommer våra rättsprocesser bli dåliga, orättvisa. Folk kommer fällas fast de inte skulle ha fällts, eller kommer fällas på orättvisa sätt. Det kommer bli så. Och det ser vi i länder som inte tillåter försvarsadvokater att det blir så också. Men sen har vi den känslomässiga frågan. Den är väl egentligen kanske mer intressant. Hur känns det att som försvarsadvokat försvara en människa, som i det här fallet med Breivik? Det var ju inte en fråga om det var han eller inte ens. Man visste ju att han hade mördat alla de här människorna. Så det är inte så här, jag vet inte om min klient har gjort det här eller inte. Jo, du vet att din klient har mördat otroligt många människor. Du vet att din klient är, jag vet inte om man får använda det ordet, men en ond människa. Du vet det. Hur känns det i det läget? Och då tycker jag att det kunde kännas när jag jobbade som advokat väldigt jobbigt. Och jag vet att många advokater stänger av och bara lutar sig mot den här principen som är så här, men vadå, alla har rätt till ett försvar och det är viktigt för rättssamhället att vi har advokater. Ja, det är bra principer, men det är ändå bara teorier som flyger upp. Hur känns det i hjärtat? Du sitter bredvid en kille som liksom har mördat massa människor och vill mörda massa människor, och du ska hjälpa honom att få kanske bli frikänd, inte i Breivik-fallet var inte det aktuellt, men att bli frikänd eller få så lågt straff som möjligt. Hur känns det egentligen? I mig blev det en konflikt mellan äckelkänslor eller hatkänslor som bara, fan, den här hjärnan borde bara ruttna i helvetet liksom. Den känslan och hjärnan som säger nej, även han är en människa, även han har rätt till ett försvar, även han har rätt till vårt system som omfattar alla människor i demokratiska länder. Så att, vad är mitt svar? Det är inte lätt, kan jag säga. Det är inte lätt.
Svarade du så här när tidningarna ringde dig?
Nej, jag svarade att alla har rätt till ett försvar. Mm. Och i princip skulle jag ha tackat ja till det uppdraget också. Och det är viktigt för rättssamhället att det finns advokater. Men nu är jag inte advokat längre.
Nej.
Så nu kan jag svara ärligt och säga att det är jobbigt. Det sa jag inte när jag var advokat. Och du kommer inte få, alla advokater du frågar kommer säga det första bara. Alla har rätt till ett försvar, hellre fri än fälla. Advokaten är en garant för att rättssystemet upprätthålls. Bla, 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 bla. Det är jättefina svar. Mm. Men kom igen, om du inte känner när du sitter bredvid en människa som har mördat jättemånga personer, om du inte känner något då, vad är du för människa då? Mm.
Kan du minnas något särskilt fall som var extra jobbigt där just det här blev en konflikt i dig, där du kände så här, jag känner ingenting med den här människan?
Ja, jag har haft sådana fall. Jag hade en klient som var åtalad för tortyr, jävligt obehagligt. Det var ganska tydligt på bevisning, det fanns väldigt mycket bevisning, så att egentligen var det ganska tydligt att han var skyldig. Men som advokat måste man ju följa sin klients inställning. Jag kan ju inte hitta på en ny inställning, och min klients inställning var att jag är oskyldig. Mm. Så jag drev, det var mitt uppdrag att förklara att klienten var oskyldig och hitta bevisning för det och peka på det. Men du har det, du märker när du sitter i polisförhören att poliserna tycker väldigt illa om klienten, för det klienten har gjort är väldigt sadistiskt och väldigt elakt, ondskefullt. Kommer in i rättssalen, du ser blicken i nämndemännen och domaren, den är bara fylld av hat när de stirrar. Du vänder om, det är helt fullt på åhörarplats, för det hade skrivits om det här i tidningarna också, och du ser att shit, det är hat. Hatet bara lyser från alla på läktaren. Du har läst tidningarna, du har sett hur media driver mot din klient, du har sett hatet i media, du har sett hatet i opinionen, och då när du går in i rättssalen, då måste du räta på ryggen och bara tänka, det finns bara en person som ska stå upp för den här killen. Det finns bara en person, och det är du. Och det spelar ingen roll att det blåser hårt, och det blåser jävligt hårt. Du ska stå rakt. Mm. Det är den känslan då. Då fick jag liksom en annan känsla. Men på natten när jag skulle sova så kunde inte de här bilderna, för det hade, dessutom hade man filmat med mobiltelefon vad man hade gjort. Så då kunde jag liksom, då kom de bilderna upp i huvudet. Så det är liksom en konflikt. Men jag tror att den är bra. Jag tror att den är bra att man hela tiden funderar på vad man gör, prövar sig själv och så. Men du hade inte fått de här svaren av mig för 3 år sedan när jag fortfarande jobbade som advokat.
Nej, men tur att podden sker nu då.
Ja, det kan man säga.
Ja. Men du, det låter som ett tufft jobb ändå. Alltså just den här konflikten, det låter jävligt påfrestande. Alltså.
Ja, men jag tycker det. Jag tror att många advokater med åren hårdnar och börjar nästan anamma en gangstrategi själv. Jag tror att vissa börjar supa. Och vissa börjar skriva. Mm. Och ett sätt för mig att debriefa de här sakerna och få det ur kroppen, det var ju att börja skriva. Det var ju så det började på något sätt. Stötte på en massa grejer i rättssalen som bara var liksom, what the fuck, det här är jobbiga grejer. Så började jag skriva liksom, för att få ur systemet lite. Mm.
Tror du att det var fler anklagade eller åtalade brottslingar, eller vad man nu säger, jag kanske säger helt fel nu, men som anlitade just dig för att du hade blivit känd?
Så var det säkert. Om man skiljer på affärsjurister, affärsadvokater och brottmålsadvokater, så är det så här, affärsadvokater, de vill verka utan att synas. Om jag frågar dig så här, hur många affärsadvokater kan du nämna? Du kommer inte kunna nämna någon. Om jag frågar dig vilka brottmålsadvokater kan du nämna? Ja, men då kommer du kunna, Leif Silbersky, Johan Eriksson. Du kommer kunna nämna några säkert.
Kanske han Kullberg också.
Martin, ja, du kommer kunna nämna några så här. Men, och det har att göra med att som brottmålsadvokat får du din uppdrag från allmänheten, så du vill vara lite känd. Mm. Så att ja, att jag var ett namn från bokvärlden var bra. Jag fick ibland klienter på det. Mm. Det kan också vara dåligt att när du kommer in i rättssalen så får du känslan av att domaren tänker lite, men fan tror han att han är? Bara för att han har skrivit böcker. Mm. För det kan ju finnas en liten sån jante-attityd också. Mm. Så att
det blir lite pajigt nästan.
Nej, men liksom ungefär som att om du skulle... jag kommer inte på något bra, men du vill ju veta att den som försvarar dig, den som kliver in, verkligen är bra på det han gör och inte känd för något annat.
Nej.
Jag menar, om du skulle få du ska lära ditt barn att köra bil liksom, då vill du inte, du skiter ju om körskolläraren är snygg eller inte. Mm. Så det spelar ingen roll.
Nej.
Jag vill att du ska vara den bästa körskoleläraren liksom. Mm. Jag skiter om du är känd för något annat. Mm. Förstår du vad jag menar?
Mm.
Så den grejen kunde också bli en nackdel med jantelag och avundsjuka och såna här saker. Men på det stora hela, ja, det är bra att vara ett känt namn. Så när du blir gripen av polisen så frågar de vilken advokat vill du ha. Och så säger jag, jag vet bara en advokat, det är Jens Lapidus, honom vill jag ha.
Mm. Men du, vad tycker du om den här vågen som har strömmat in de senaste åren med den här brottsmålsadvokatsreklamen?
Ja, just det, jag läste om det lite.
Men du kom på radio och
sa, ja, jag har inte bott i Sverige.
Du vill ha en Hårding som försvarare, du vill ha Kullberg, Horstenberg.
Ja. Han är en väldigt duktig advokat, så att jag menar, sen exakt vad han har gjort för reklam och inte, det har inte jag hört, för jag har bott utomlands, men jag har ju läst i tidningarna om kritiken mot de här grejerna. Jag tycker inte om det. Jag tycker att jag vidmakthåller den ska vi säga linjen som jag alltid körde och min byrå alltid körde, och det kallar vi gentlemannalinjen, eller den advokatetiska linjen. Inte springa runt och skrika, hojta och slå dig för bröstet i reklam och Instagram och hit och dit. Är du bäst, kommer folk veta att du är bäst till slut.
Mm.
Och jag lovar dig, du vet vilka som är bäst.
Mm.
Du behöver inte hålla på och liksom fake it till you make it liksom.
Vem är bäst då?
Med det sagt, så var Martin Kullberg, jag vet inte faktiskt om han är verksam som advokat, han är en av de bästa. Han är en oerhört skicklig advokat.
Mm. Hur bra var du då?
Jag var också det.
Top,
jag var
rankad topp 5,
topp 10 rankad. Ja.
Ja. Snyggt.
Men jag tror att som jag säger var att det, när du, jag ska inte säga umgås med, men när dina klienter är yrkeskriminella, multikriminella, det riskerar att bli en påverkan i hur du själv börjar tänka. Hur du själv börjar klä dig, vilken frisyr du börjar ha, vilken klocka du vill ha, vilken bil du vill köra, you name it. Du kan bli påverkad av att umgås eller träffa en viss typ av människor allt för mycket, om du inte redan hade dem.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Idealen innan. Men jag gillar inte det. Jag tycker man ska vara lite mer som en, ska vi säga, man ska vara försiktig och man ska vara framförallt gentlemannamässig och försöka ha ett asketiskt ideal i förhållande till det där, och istället låta det du gör synas.
Mm. 2006 så kom Snabba Cash, eller hur?
Japp.
Ja. Och det var ju din debutroman. Och var det som en samling av de intrycken och det du hade gjort liksom alla dessa år? Eller ja, behövde du göra mycket extra research
nej,
inför den boken?
Nej, det har ju hjälpt för väldigt många av mina böcker under de åren jag jobbade som advokat, att jag hämtade oerhört mycket intryck och inspiration från verkligheten. Så att jag var bortskämd med research. Jag började nästan inte göra någon research. Den kom liksom till mig. Det var nästan snarare så att verkligheten trycker sig in i mina böcker. Och jag liksom bara registrerar, skriver ner. Det började liksom med att jag köpte ett litet block i Sollentuna centrum och satt på pendeltåget hem på dagarna. För det var i det som då hette Sollentuna tingsrätt, som idag heter Attunda tingsrätt. Och liksom skrev ner alla grejer som jag hade sett och hört och upplevt. Och det är så otroligt mycket, allt ifrån små detaljer med ordval, något ord som någon använder, eller ett visst klädesplagg som någon har, eller bara ett visst sätt att blanda ut kokain eller whatever, detaljer till stora saker, vilken typ av brottslighet som trenden går mot och såna grejer. Mm. Men nu måste jag ju göra mycket mer, ska vi säga, klassisk research, googla runt, intervjua personer, åka till platser för att få de idéerna och den inspirationen.
Det känns ju som att du skapade en helt ny genre i och med Snabba Cash, och supermånga författare har ju försökt följa och göra liknande saker. Känns det smickrande för dig, eller känns det, känner du bara så här att det är lite patetiskt när folk försöker göra liknande grejer?
Jag känner att det är patetiskt när folk försöker göra liknande, för det är ingen som kan. Däremot så känner jag att det känns så här i efterhand väldigt nästan otroligt. Jag fattar nästan knappt inte hur jag gjorde. Därför att uppfinna en ny... Nu var inte det här en ny genre i USA så, men det var ju nytt i Sverige, precis som du säger. Det var ingen som hade gjort det ens i närheten av det här i Sverige. Och det tycker jag är så här, hur gör man om den resan? Jag skulle gärna komma på igen en ny genre. Mm. Det är svårt. Det kräver någon slags... Jag tror att det var lite som du var inne på, så här, åratal av samlat tänk som bara så här, en damm som bara helt plötsligt släppte jag på trycket och bara skrev jag, utan att knappt veta vad jag pysslar med själv. Jag visste inte ens att det var en bok jag sysslade med i början. Sen i början var det bara så här, jag måste skildra det jag ser omkring mig.
Men det låter nästan som att Snabba Cash var den lättaste boken du har släppt, för då var det så mycket som bara som skulle ut.
Ja, men nästan. När jag tänkte på det så här efterhand, så var det så här, det fanns inga funderingar kring struktur eller dramaturgi. Det fanns inget så här, vad ska det handla om, utan var bara så här, det ska handla om det här som jag ser runt omkring mig hela dagarna i domstolen. Mm. På något sätt. Mm. Så på ett sätt var den ju lätt. Samtidigt hade jag ju språkligt ingen vana, och jag hade ju aldrig skrivit skönlitterärt förut, så det var ju verkligen ett första verk.
Det var ingen dröm debut. Som du hade haft att du skulle skriva en bok någon dag.
Nej, jag hade inte gått. Jag hade liksom inte tre oavslutade manuskript i datorn liksom, som jag hade försökt på. Nej, jag hade inte det. Så det var väldigt mycket en mix av inre tryck, tur och någon form av talang, skulle jag gissa på.
Jag läste att den har sålt över 600 000 ex. Är det ännu mer?
Ja, i Sverige, ja. I Sverige är den över miljonen.
Ja,
så det är, och det är i Sverige. Sen, det är en gammal uppgift, tror jag, på Wikipedia typ.
Ja, precis.
Jo då, den
du får fixa det. Du får kunna ändra.
Jag ska gå in, ja, jag
vet, över en miljon?
Jag vet inte hur man gör. I Sverige är den absolut över en miljon. Och fett, alltså. Den är nog... skulle jag gissa på en av de senaste decenniernas kanske 10 mest sålda böcker i Sverige. Det kommer ju någon sån här bok då och då. Jag tror senast vi såg en sån bok var nog Störst av allt. Jag vet inte om du läste den. Som jag tyckte var fantastiskt bra. Malin Persson Giolito. Och vi hade Millennium som kom året innan Snabba Cash. Så det kommer då och då såna här böcker som liksom alla... kanske inte läser, men alla har hört talas om.
Det blir... Ondskan.
Ja, Ondskan var ju så när den nu kom. Om det var i början på, eller någon gång på 90-talet kanske.
Den första riktiga boken som jag läste.
Ja. Och den typen av böcker som blir, ska vi säga, ja, men så här lägereldar. Liksom Hylands hörna. Liksom, som alla kan relatera till på ett annat sätt. Och antingen har läst eller liksom har hört talas om och känner till. Och som liksom påverkar en hel liksom generation nästan.
Är du trött på att prata om Snabba Cash, eller kan du förstå att det blir frågor om det i intervjuer?
Ja, nej, jag är trött på att snacka om det. Inte så mycket för att jag inte tycker det är kul att prata om... Jag tycker det är kul att prata om alla mina böcker. Men för att det blir väldigt mycket fokus på den. Ibland kommer det fram folk till mig och säger så här, fan, jag gillar boken. Och jag är jätteglad att någon kommer fram och säger att de tycker om något jag har gjort. Men jag vet ju vilken bok det är de pratar om. Ja. Och du, jag har skrivit fler böcker. Vilken bok menar du? Ja. Jag vet ju redan då vilken bok det är de pratar om. Så den blir nästan som en solitär som liksom har växt till någon slags så här legendstatus utöver... den är ju nästan... Och det där är ju synd. För jag tänker så här, men fan, om du gillar den, läs mer av det jag har skrivit. Och det har ju många gjort, jättemånga. Men för många människor blir det också nästan skönt att hålla en bok eller några böcker som sina så här, sätter dem på en piedestal. Liksom för de kanske var en viss tid i livet när de läste dem, eller det kanske påverkade dem väldigt mycket. Och därför blir de böckerna blir så små solar som de minns extra bra.
Hur långt efter är ditt näst mest sålda alster?
Jag har inte stenkoll på siffror, det ser lite olika ut i olika länder och sådär. Men jag skulle tro att det näst mest sålda ligger kanske på 60% av Snabba Cash.
Ja, det är inte kattskit.
Det är inte kattskit heller. Nej, verkligen inte. Men det är klart det är en stor skillnad. Du.
Men du, om nu boken har sålt över 1 miljon exemplar och med filmrättigheter och allt vad det nu är, hur, om du skulle höfta, hur mycket har du dragit in på just den boken?
Svårt att säga. Svårt att säga. Från de här filmrättigheterna, ja, vi gjorde 3 filmer på, men de var även baserade på de andra böckerna, adaptioner på de andra, för det blev 3 böcker i Snabba Cash-trilogin. Men mellan 20 och 30 miljoner kanske.
Mm. Kul, grattis.
Ja, det är bra.
Men du, när man skriver en sån bok som blir så enormt stor och ska skriva en uppföljare sen, det måste ju ändå vara en ganska kluven känsla då. Eller jag gissar nu bara eftersom jag inte är författare, men att en del av dig vill skriva någonting väldigt likt för att den första gick så bra, och en annan del av dig kanske vill ändå skriva någonting lite utvecklande och nytt. Eller är något på spåren här, eller hur?
Ja, nej, men så är det ju verkligen. Men där har jag nog kanske precis, alltså, ska man skriva Snabba Cash 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, det kommer funka, det kommer finnas läsare, men hur kul är det? Många deckarförfattare har ju gjort lite så att de har skrivit väldigt många böcker om samma liksom poliskommissarie eller samma åklagare som utspelar sig på samma plats i Sverige, som har samma struktur, att det börjar med ett mord och sen ska vi lösa det här mordet, och så finns det lite historiska parallellberättelser som i slutändan förstår vi spelar roll för det här mordet. Alltså det, och det där har jag hela tiden haft en inre strid. Så var ju skrivandet hela tiden från början en sidogrej vid sidan av advokatjobbet. Och det var en grej som var min hobby, något lustdrivet, något som jag tyckte var kul. Och avslappnande också, ett sätt för mig att så här, komma ner och återfå energi, någon så här yin-yang-grej liksom. Där jobbet som advokat var jävligt hetsigt, medan skrivandet blev min egen lilla värld där jag kunde flumma ut och göra vad jag vill och på något sätt få kreativ energi, få energi. Det gjorde att jag har hela tiden känt att det måste vara lustdrivet. Jag kan inte gå på som en maskin och så här, skriva 10 böcker om samma sak och konceptualisera och bara köra på som ett löpande band, som en fabrik. Så därför har jag valt att inte göra det och att istället försöka röra mig och testa och skjuta på gränserna och ompröva och överraska mig själv och göra lite nya grejer.
Mm.
Men med det sagt har jag ju framförallt rört mig inom krimgenren, så det är inte så att jag som sagt var.
Har du varit sugen på att prova en ny genre? Förutom barnboksvärlden, ja, då, som du har gjort.
Ja, nu gjorde jag det slutligen då.
Ja. Men medvetet?
Nej, absolut. Jag tänkte skulle skriva lite mer litterärt eller skriva science fiction. Eller, jag har testat lite. Och jag skrev en novellsamling som sagt var för några år sedan som hette Mamma försökte, som var så här, 12 stycken noveller, kortare berättelser då. Och i några av dem testade jag lite så här, nosa lite på andra genres och så där lite.
Mm, det blev ingen självbiografi?
Inte än i alla fall, nej.
Du, vi ska leka en liten lek nu som jag kallar för associationsleken. Och det går ut på att jag säger ett ord eller ett namn och då ska du helt enkelt bara yttra det som väcks i dig.
Ja.
Vi kör. Första ordet är Mallorca.
Hemma.
Mm.
På något sätt, men är numera inte längre. Jag har bott där i 3 år och älskar väldigt mycket Palma i synnerhet. Men lockdown, corona, nu har jag inte varit där på jättelänge. Längtar efter att komma tillbaks, men då kommer det kännas på ett nytt sätt, tror jag.
Mm. Joel Kinnaman.
Snabba Cash, tänker jag. Joel spelar huvudrollen i de första filmerna som gjordes på mina böcker då. Och det har gått väldigt bra för honom. Det är kul. Men jag tror att vi kommer se honom mer i svenska grejer nu igen.
Hedda Lapidus.
Älskling, det är min fru.
Drömmar och framtid.
Ja, det är märkligt att jag blir tyst. Men jag går inte och bär på så mycket drömmar sådär egentligen. I någon mening, det kanske låter oerhört förmätet, men så lever jag min dröm. Alltså jag gör det jag vill. Jag befinner mig där jag vill i livet. Jag har liksom en fin familj. Och det är liksom så här, ja, men det är klart. Om jag ska säga så då. Nej, nu ska jag ta lite drömmar. Nu ska jag vara ärlig istället. Slå i USA.
Bra.
Skriva The Great Swedish Novel, som liksom beskriver det svenska tillståndet på ett allomfattande sätt. Känna lycka och harmoni. Jag skulle vilja slå i de stora länderna i världen. Det vore kul. Det har inte gjort den.
Hur gick det för snabba cash i USA?
Nej, det gick... den gick upp. Boken kom ut och den gick upp på biografer. Men det blev aldrig någon amerikansk stor remake. Sådär.
Men det var väl snack om det, var det inte?
Ja, absolut. Warner Brothers hade rättigheter och vi gjorde samarbeten och sådär. Så att det var inte så, men... det är svårt. Mm. USA är svårt. De är helt skickliga själva också där borta, kan man säga.
Mm, det får man säga. Camilla Läckberg.
Skicklig på det hon gör.
Föräldraskap.
Svårt. Utmaningar hela tiden. Jag har liksom sett en ny sida hos mig själv också. Jag trodde väl att jag skulle vara så otroligt bra pappa. Och jag tror att jag har varit en bra pappa. Men jag har också sett hur lätt jag blir otålig. Mycket lättare än jag trodde.
Preaching to the choir. Jag känner igen mig.
Ja.
Barndom.
Harmonisk. Grandal. Cykling.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Ojor. Porrtidningar i skogen. Springa hockey på isen. Det känns som att jag var ute väldigt mycket när jag växte upp. Och jag ser inte att mina barn är utomhus lika mycket. Det kan antingen ha att göra med att vi bor mitt i stan nu. Jag bor mitt i Stockholm nu med min familj. Och på Mallorca bodde vi mitt i Palma. Och jag växte upp i Gröndal, lite närmare till grönområden och sådär. Eller så är det bara att, återigen, det finns så mycket med skärmar och grejer nu som gör att det är roligare att vara hemma än vad det fanns när jag var liten. Men när jag tänker på min uppväxt så är det väldigt mycket bilder utomhus ifrån som kommer. Eller så var det bara roligare att vara ute på vintern när jag var liten för det fanns snö, jag vet inte.
Nej, det där är ju det ständiga dilemmat man får dras med som förälder. Det här med skärmar och så här, hur man ska förhålla sig. Jag tycker det är skitsvårt, jag ska vara ärlig. Advokaterna.
TV-serie, bra, lyckad. Väldigt kul för Alexander Karim också. Har blivit en jättebra roll där. Och vi håller på med en tredje säsong nu.
Mm. Är du nöjd med hur det blev?
Ja, jag tycker det. Sen kan jag säga att jag hade en tanke från början att det skulle vara ännu mer rättegångsdrama. Jag vet inte om du har sett The Good Wife till exempel.
Ja, jag känner igen det.
Eller vi kan ta äldre serier som L.A. Law, Ally McBeal. Alltså såna här klassiska amerikanska rättegångs. Det var min egentligen vision från början, att man skulle vara ännu mer i rättssalen och ha så här spännande rättegångar. Och där är den inte. Men den blev väldigt bra tycker jag ändå. Den funkar för det den är. Och man får en liten inblick i också hur det är advokater jobbar och sådär.
Ally McBeal. Fint alltså.
Det var länge sedan.
Klassiker.
Ja, klassiker.
Verkligen. Nästa ord är integritet.
Viktigt för mig. Försöker så gott jag kan. Hålla på den.
Ångest.
Ganska begränsat. För min egen del. Mindre och mindre med åren skulle jag säga också.
Motgångar/kriser. Vilken är den största krisen i ditt liv? Har du någon så här som du minns på rak arm? Att då var det liksom otroligt kämpigt.
Nej, jag har inget så decisive moment liksom som där jag liksom var nere på knä och sen liksom jag har inte gått in i väggen, jag har inte haft någon tung skilsmässa eller inte heller några tunga dödsfall. Inga, så jag har varit ganska besparad från den typen av livskriser. Däremot så så var ju förra frågan ångest, och jag kanske inte är så ångestdriven, men jag har mycket oro i kroppen. Den, och den är kanske snarare kopplad till någon slags ADHD-liknande tillstånd där jag har väldigt lätt till otålighet och hade nog en del koncentrationssvårigheter som barn och stökade rätt mycket och sånt där. Det är ju inte liksom en så här kris som händer och sen klarar jag av, utan det är snarare ett utdraget tillstånd som alltid är med mig.
Mm. Mm. Sista ordet då i den här lilla leken är arbetstider. Har du sånt? Eller hur funkar det egentligen?
Nej, jag kör inte med sånt.
Nej.
Jag menar, det går ju inte som författare att säga jag ska bara skriva när andan faller på. Då kan jag säga då kommer det inte bli mycket skrivet. Så att jag försöker sätta mig och jag jobbar liksom, fast det kanske inte kommer så många rader. Men jag märker nu, synnerligen när jag flyttar hem till Sverige, jag har svårt att fungera i den här tillvaron där nästan alla mina kamrater är så här, har vanliga jobb liksom. Jag vill ju ta en 3 timmars lunch med några glas vin kanske. Jag vill dra ut och cykla i Hellas klockan 10:30 på förmiddagen en tisdag när det är fint väder. Jag vill liksom, jag vill utnyttja livet när det passar, och det kan ingen annan nästan. Så jag blir så här lite fan. Det är svårt. Det var lättare utomlands för mig i alla fall.
Du får skaffa flera kulturarbetarvänner.
Jag tror det. Ja. Jag ska söka mig dit.
Det är bra det. Du, bra jobbat. Nu ska vi köra lite snabbfrågor. Och då börjar vi med paradrätt.
Fiskgryta.
Mm, gott. Mm. Vad missbrukar du?
Ingenting numera, men ett tag var det nog fina läderskor.
Vilket var det dyraste paret du köpte då?
Jag har köpt massa såna här av olika märken, men jag har aldrig gjort några handgjorda, så här direkt gjorda för mina fötter. Så långt gick det inte.
Det var nära. Ja. Det var väldigt nära. Vilken egenskap hos dig själv föraktar du mest?
Otåligheten, tror jag.
Ångesttrigger.
Barnövergrepp och tv-serier och böcker om barn, övergrepp mot barn.
Vad har du orimligt gott självförtroende inom?
Min verbala förmåga och min förmåga att uttrycka mig i skrift. Nej, den är inte orimligt god. Den är befogat god.
Ja, men då är det okej. När grät du senast?
Det var länge sedan. Jag kan ju få en sån här tår i ögat i såna här riktiga sliskiga Hollywoodfilmer när i slutscenen när typ den här undertryckta personen plötsligt vinner allting eller någonting. Då brukar det komma en tår.
Mm. Vad lägger du mest pengar på? Och du får inte svara skor.
Nej, då svarar jag konst.
Mm. Vad oroar du dig för mest?
Mina barn.
Vad tror du andra människor tänker på när de tänker på dig? Och då menar jag både som offentlig person och dina privata kompisar.
De tänker nog på en ganska integritetig, lite så här stiff typ liksom. Med mycket kapacitet.
Mm. Tror du att det är samma bild från kompisarna alltså, som offentligheten? Eller?
Nej, kanske mer offentligheten. Mm. Men med kompisarna tror jag har väldigt gamla, mina kompisar hänger, jag har långa relationer med mina vänner på något sätt. Mm. Så att vi känner varandra från lång tid tillbaks.
Mm. Vad kommer du aldrig förstå dig på att andra människor tycker om?
Selleri, väldigt svårt att förstå. Syltad lök, och jag menar såna här små vita syltlökar alltså. Det har jag väldigt svårt att förstå. Och ja,
Det finns mycket.
Det är väl det.
Och du, avslutningsvis så ska vi damma av 4 stycken lyssnarmail som jag fått in här.
Ja,
yes, första mailet lyder så här. Hej Jens, det känns som att du har en ganska liberal inställning till narkotika. Stämmer detta? Och vad har du för relation till alkohol och droger egentligen?
Ja, nej, men i botten så har jag nog kanske en liberalare inställning än den klassiska svenska inställningen. Men jag tror att den håller på att förändras i Sverige också. Jag tror, jag skulle inte vara förvånad om vi om 10 år ser någon form av legalisering av
enklare droger som marijuana till exempel i Sverige. Kanske för medicinsk bruk eller för någon annan typ av kontrollerat bruk. Som advokat kan jag säga att man ser otroligt mycket mer våldsbrott och brott och överlag som sker under inverkan av alkohol än under inverkan av marijuana. Marijuana är kriminaliserat i sig och det är annan narkotika också, så naturligtvis är det en enorm mängd brottmål som sker på grund av det. Men om man skulle avkriminalisera marijuana, då tror jag inte vi skulle se nästan några våldsbrott eller sexualbrott eller någonting som hade med det att göra. Medan alkoholen ser det hela tiden. Det är nästan aldrig du ser ett slagsmål på stan och inte har varit alkohol inblandat. Så i det perspektivet så kan man fråga sig vilken är den stora boven egentligen här till att annan brottslighet sker. Vad är det som liksom förstör mest i samhället? Och då tror jag det är absolut alkohol. Så att jag vill inte driva någon så här politisk linje för att legalisera, men jag skulle, hur ska man uttrycka det här på ett diplomatiskt sätt då? Om det var någon som sa så här, låt oss vara lite mjukare mot marijuana, så skulle inte jag tycka att det var en idiot.
Nej, det är väl bra uttryckt. Mail nummer 2. Vad är skillnaden på att skriva nu jämfört med när du började skriva?
Jag är mycket, mycket mer medveten egentligen, på ont skulle jag vilja säga. I början var det bara ett flow som kom och jag skrev av mig en massa saker som jag hade upplevt och sett i domstolen. Nu så kan jag hamna i lite mer skrivkramp ibland för att jag funderar mycket mer på vad gör jag, hur ska jag göra det och blir det här bra verkligen och så vidare och så vidare.
Har du författarkollegor som du till exempel bollar saker med och visar upp saker för, eller jobbar alltid själv?
Jag visar upp saker för folk, men inte så mycket författarkollegor, utan det är andra personer jag har förtroende kring runt omkring mig då.
Mm. Cool. Nästa mail lyder så här. Den här tycker jag är lite rolig eftersom att jag själv har mjukisbyxor på mig idag. Det står så här. I Stockholm Delete så står det att ju mjukare kläder desto hårdare kille. Och det är anledningen till att gangsters ofta bär mjukiskläder. Finns det någon källa på det här eller har du bara hittat på det själv?
Det är nog något jag har hittat på själv. Däremot kan väl ingen undgå, för mig blir det extra tydligt som har bott utomlands några år, att mjukisklädestrenden eller sportklädestrenden tycks vara här för att stanna. Innan jag flyttade utomlands för några år sedan så skulle jag nog tänkt, om jag såg en tjej komma på gatan i träningstights, att hon kom precis från gymmet. Eller en kille som kommit på liksom stripade träningsbyxor skulle tänka att han är på väg till fotbollsträningen. Så är det ju knappast längre.
Nej, det har förändrats. Och sista lyssnarmailet lyder så här. Vad har du för relation till kriminalitet och den undre världen egentligen? Hur många vänner har du där? Hur ser det ut?
Privat är inte någon relation alls egentligen. Men mitt yrkesliv fram tills för 3 år sedan gick ju nästan bara ut på att på olika sätt ha att göra med människor från den delen av samhället kan man säga. Och det hände ibland när jag jobbade som advokat att jag blev bjuden på kanske fester eller bröllop eller andra den typen av events, och då brukade jag artigt men tydligt tacka nej. Just därför att jag vill inte ha en privat relation. När jag jobbade som advokat, då gav jag allt. Då var det krig, då var det kött och blod, då var jag liksom min klient, det var allt. Men privat, jag vill inte sen efter att rättegången är klar vara kompis med samma person.
Nej.
Det är inte så det funkar.
Nej. Hade det gått ut över din trovärdighet, tror du, som advokat?
Det hade kunnat gå ut över trovärdigheten, och det är inte bra. Och det hade också kunnat försätta en i konstiga intressekonflikter.
Mm. Okej, men hur ser hösten och vintern ut nu då?
Nu avslutningsvis så kommer en tv-serie den 7 oktober som heter Top Dog, som är en adaption på mina senaste böcker, VIP-rummet Stockholm Delete och Top Dog. Den kommer gå på C-more och TV4. Och huvudrollen spelas av Alexej Manlev-lov och
han har jag haft här.
Ja, men vad kul. Han är otroligt bra.
Han är fantastisk.
Och Josefin Asplund heter hon, som jag tror är med i Vikings bland annat. Jättebra, skitbra. Blivit nominerad till en av Europas 10 bästa tv-serier i Cannes. Den är grym, en säsong. 8 avsnitt tror jag. Sen just nu så är jag aktuell på SVT och UR med en tv-serie som heter Lex Lapidus, som är ganska seriös, där jag har rest runt i 6 olika länder och granskat 6 olika rättssystem. Och tittar lite och jämför med Sverige och fundera på vilket är bäst, kan man säga. Vad finns det för bra grejer och dåliga grejer i andra länder? Så det är det. Sen kommer jag med en ny bok, men det är början på nästa år. Så det kommer dröja lite, och då kommer jag också med en ny barnbok. Och då kommer också en grej som spelas in den här sista avsnitten nu för Netflix, som heter Snabba Cash. Som blir en stor grej också. Så det händer mycket kul framgent.
Fan vad grymt. Tack för att du tog dig tid och var här med mig.
Tack själv.
Vi är klara nu. Känns det okej? Okay? Är det något som känns lite knöligt?
Nej, jag tycker att det var oväntat smidigt. Jag var lite orolig att det skulle låta ringrostig sådär i intervjusituationen, men det känns bra.
Du skötte det bra. Tack för idag, Jens Lapidus.